Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia med mig Per Fjärdingby, där andra världskriget ofrånkomligen måste fortsätta då. I förra avsnittet så fokuserade vi på hemmafronten och hur USA på många sätt förändrades. Så vi pratade om den här enorma industriella satsningen och kapaciteten som USA byggde upp då. Man bygger ju upp på den egna militära insatsen, men man hjälper ju också de allierade då. Industrins output är ju enorm när man spottar ut fartyg och flygplan och vapen och kanske med detta gör skäl för det här namnet Arsenal of Democracy. Och, som vi såg så förändrar ju det här också USA i grunden då. För första gången så läggs ju i grunden för att börja sudda ut de här största och mest uppenbara regionala skillnaderna. Folk flyttar hit och dit och Söderns industrialisering kommer ju till och väldigt mycket militära baser som förläggs i Södern och där bryter den här isoleringen och det här ensidiga jordbruket som har präglat regionen och solbältet växer och men även västra USA då, framförallt Kalifornien får ju ett rejält uppsving också då. Idag tänkte jag skulle kika lite grann på hur kriget påverkar USA på hemmaplan ytterligare då. Dels genom att kika på politiken under kriget men också hur kvinnor och minoritetsgrupper och andra påverkas för de påverkas en hel del av kriget då. Innan vi går in på det då så fortsätter jag den här genomgången av belgiska klosteröl och de här ölstilar som vi har kvar att gå igenom då. Vi har pratat om både enkel och blond och ett steg upp från enkel så har vi såklart dubbel, det låter ju logiskt va. Dubbel är också en ölstil och en klosterölstil som ligger på samma alkoholnivå ungefär som en blond då, och i många fall kanske lite över ibland då. Till skillnad från en blond då så är en dubbel en mycket mörkare öl. Återigen så är inte belgarna själva så särskilt noga då, men heter ölen dubbel på etiketten så är den normalt sett mörkt då. Ibland finns det också, kan man kalla dem här för brun eller bruin då, beroende på vilket språk då, som är oftast lite mer röd, brun eller brunt i färgen då. Så att det kan också vara en beteckning då. Och det här är ju en örstil som anor redan från 1700-talet då man mäskade liksom in malt och lät laka eller rinna av då för att få en liten starkare vört, och sen så kanske man tappar på med mer vatten och får få på samma malt för en svagare öl då. Och därför de här ölstilarna har de här namnen, enkel, dubbel, trippel och så vidare, för att det blir starkare öl ju tidigare avrinningen är så att säga. Till skillnad från de här ljusare ölen då, så använder man i de här i dubbelölen dessutom någon form av mörkare socker eller sirap och även i vissa fall då någon liten andel mörkare malt, men ibland är det bara socker och sirap som ger ölen dess färg då. Och ölet får ju därför aromer av liksom då mer karamelliserat socker, sirap, lite kanske kola, russin, plommon, snarare än då såna här, även om alltså normalt brukar kanske många mörka öl ha mer mot kaffe, choklad och rostade, brända toner. Men de här belgiska ölen har ju inte riktigt utan den typen av kärva smak. I övrigt så är det ju liten humlebäska arom och givetvis då präglad av gästen som all belgisk öl egentligen är då, med frukt och kryddighet och så att säga. Så här är en mycket, mycket fin öl att dricka. Man kan ju försöka få tag på Westmalle dubbel, La Trappe dubbel, Rochefort 6, Chimay röd eller till och med LF brun. Alla de här fantastiska öl. Nästa lite logiskt då. Ska vi prata om belgisk trippel nästa gång? Då kan man försöka få tag på en Westmalle trippel eller en Chimay vit eller en La Trappe trippel eller en Rochefort trippel. En ganska ny öl som har kommit från trappistmunkarna. Man kan också försöka få tag på en svensk då, Vreta kloster trippel. Kollar vi lite vidare på vad som händer i USA då, så det faktum att axelmakternas totalitära styre gjorde ju det som en väldigt tydlig skillnad mellan liksom det onda och det goda då. Och det här faktumet att attacken mot Pearl Harbor hade enat USA på ett sätt som inte riktigt liknade andra krig gjorde ju att president Roosevelt inte använde lika barska och hårda medel mot kritiker och media så som till exempel Woodrow Wilson hade gjort under första världskriget då, med propaganda och censur och så vidare då. Ni som kommer ihåg från första världskriget, så Wilson hade ju använt ganska mycket av det här med censur och annat. Under andra världskriget så utövade ju media i väldigt stora drag en slags frivillig självcensur och rapporterade på ett sätt som ofta då låg ändå i linje med statens rapporter, som naturligtvis lyfter fram då positiva saker på ett slags propagandaaktigt sätt naturligtvis, men som ändå inte var liksom någonting som behövde regleras i större utsträckning då. Det stora undantaget när medborgerliga rättigheter verkligen sattes ur spel i USA under kriget, det var ju den här interneringen av japanska amerikaner som vi pratade om i ett tidigare avsnitt, men japanska amerikaner var ju också en ganska liten grupp, så här var kanske inte en grupp som hade så stort stöd av media så att det vart på samma sätt uppmärksammat som om det hade varit en större grupp. Andra världskriget var och är ju på många sätt kanske det mest populära kriget i amerikansk historia i vissa aspekter då, med mängder av frivilliga soldater och sjuksköterskor och många amerikaner som investerar stort i krigsobligationer och som stödjer kriget på alla sätt de kan då, så att säga. Man känner att det är en tydlighet i att man ska kämpa för den demokratiska friheten gentemot de här totalitära regimerna då. I december 1941 så skapade ändå Roosevelt ett så kallat Office of Censorship då, en slags myndighet som skulle övervaka och kontrollera brev och information som gick in och ut ur landet för att kunna övervaka saker som eventuellt kunde vara skadliga för krigsinsatsen då. I juni 1942 så skapades också Office of War Information som skulle så att säga sälja kriget till allmänheten då, i opinionen då. Men eftersom kriget ändå var så pass populärt som det ändå var, så blev inte det här jobbet så särskilt omfattande, och Roosevelt kände aldrig behov av att vidta lika hårda verktyg som Wilson hade gjort under första världskriget då. Andra världskriget så skapar ju också mycket möjligheter för grupper som tidigare stått lite utanför arbetsmarknaden eller samhället i stort, och som kvinnor och olika minoritetsgrupper då. I förra avsnittet så såg vi hur industrin gick på högtryck och att många grupper som tidigare hamnat utanför arbetsmarknaden nu behövdes i den enorma efterfrågan av arbetskraft, och som gjorde entré lite för första gången på fabriksgolven och även i den statliga sektorn då. President Ross gick ju ut med budskap om att tidigare hade många inte velat anställa kvinnor och minoriteter, men i det här läget hade USA helt enkelt inte råd att vara speciellt fördomsfulla. Det fanns en populär sång som handlade om Rosie the Riveter som skapade historia genom att jobba för krigssegern. I mängder av affischer då fanns ju bilder på olika så kallade Roses, alltså kvinnor som jobbar hårt och hade starka armar, med budskapet om att kvinnor kunde arbeta hårt utan att kompromissa bort sina feminina kvaliteter, som det hette. Och för kvinnorna så innebar ju kriget både, kan man säga, en möjlighet och en utmaning. Kvinnor var ju en av de här grupperna som fyllde glappen i industri, och som en industri som kan ta emot nästan hur många arbetare som helst. Och många kvinnor var ju stolta över att bidra till krigsinsatsen väldigt konkret då. Antalet kvinnor i arbetslivet ökar rejält. 1940 så hade 14 miljoner kvinnor arbetat. 5 år senare så var siffran över 20 miljoner. Så det är en ökning med 60%. Och kvinnornas löner ökar samtidigt med runt 50% och bara under de första krigsåren då. Och ett område där kvinnor i väldigt stor utsträckning anställdes var just inom staten då. Eftersom den här statliga byråkratin ökar lavinartat i takt med att också den federala staten expanderar, så uppstod väldigt mycket arbete inom service och administration där kvinnor kom in då. Tidigare hade det ju oftast varit så att det var främst ogifta kvinnor som hade varit de som arbetat, och så fort kvinnor gifte sig så var man ju istället hemma med hushållet och barnen medan mannen jobbade då. Kriget förändrade delvis den här situationen då, för betydligt fler kvinnor än tidigare som tog anställning under kriget var ju faktiskt gifta och även då medelålders. Ett problem för många av de här så kallade nya kvinnorna som yrkesarbetade var ju, särskilt kanske de som var gifta med barn, det var just barnomsorg då. För om männen tjänstgjorde i exempelvis det militära och du som kvinna skulle jobba, så behövde man ju lösa barnomsorg på något vis då, och det fanns ju ytterst få platser eller samhällsservice för just barnomsorg. Det finns ju kanske delvis fortfarande lite sämre i USA då. Och de som hade tur, de kunde ju förlita sig på äldre släktingar eller grannar eller lösare flera familjer igenom eller mellan dem. Men för de som inte hade något alternativ så tvingades barnen ofta bli så kallade nyckelbarn då, latchkey children, som efter skolan gick hem och inte hade någon som övervakade dem då. Och det fanns till och med exempel på barn som får vänta helt enkelt i bilar på fabriksparkering och sånt där. Kanske lite mer tragiskt då. En följd av detta är ju också att ungdomsbrottsligheten ökar i USA under kriget då. Även för unga så innebär ju kriget också arbete. Mer än en tredjedel av alla tonåringar mellan 14 och 18 hoppar av skolan och jobbar under krigsåren. Och eftersom behovet av arbetskraft var så stort så tilläts man helt enkelt göra det där. Så antalet elever i vissa högre skolor minskar i motsvarande del då. Könsrollerna på arbetsplatsen var ju dock fortfarande cementerade. Kvinnor med ytterst få undantag blev ju till exempel inte arbetsledare eller chefer då. Men nu utvecklingen under kriget så knackar ändå på något vis upp, kan man säga, två sprickor i den här fasaden kring könsroller då. Det ena är ju att tidigare hade kvinnor alltid haft en speciell typ av jobb då, alltså kontorsarbeten eller speciella kvinnoyrken då, som var mycket sömmerskor och städerskor och hushållerskor och så vidare. Under kriget så arbetade ju många kvinnor jämsides med män på verkstadsgolven inom tung industri med stål och svarvning etc. Och det här banar man ju till viss del väg för kvinnor att kunna utföra fler arbeten än bara de typiskt kvinnobaserade då. En annan spricka som man brukar knacka på, det var ju också det här med att krigserfarenheten åtminstone temporärt underminerade det här konceptet med att kvinnors lämpliga plats var i hushållet då, utan att man faktiskt också kunde yrkesarbeta även om du var gift och medelålders då. Men det här var ju som sagt sprickor som liksom utmanade, men som inte i grunden förändrade könsrollerna som vi kommer att se efter kriget då. Mycket var ju fortfarande som det alltid hade varit, att trots att ökningen av kvinnor som förvärvsarbetade så stannade det ändå trots allt 7 av 8 kvinnor hemma i hushållet, och de flesta gifta kvinnor i åldern 20-35 förväntade sig ändå prioritera barnaförande och hushåll. Och i undersökningen så ansåg också en stor majoritet av både män och kvinnor att gifta kvinnor inte skulle arbeta då. Trots det så gav vi kriget många kvinnor viktiga erfarenheter som man sen skulle kunna inspireras av då i kommande kvinnorörelsen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När det gäller minoritetsgrupper så får ju andra världskriget en väldigt stor inverkan på deras liv också då. En grupp som vi redan har pratat om som får riktigt illa var ju den här japanska amerikanska minoriteten som tvångsförflyttades och spärrades in i ett antal koncentrationsläger då. När det gäller afroamerikaner så tänkte jag inte säga så himla mycket, utan jag får helt enkelt hänvisa till den här serien jag gjorde om medborgarrörelsen. Men ni som lyssnade på den vet ju att det hände mycket under andra världskriget då för afroamerikaner som gjorde stora framsteg då. Det som verkligen sticker ut är ju när veteranen A. Philip Randolph hotade med att genomföra en stor protestmarsch i Washington D.C. 1941 och pressade ju då via det, president Roosevelt att göra stora eftergifter då, bland annat att en ny myndighet som skulle se till att skapa rättvisa anställningar och så vidare. Så att han blåser ju av marschhotet då mot de här eftergifterna i Philip Randolph då. En annan sak som stack ut var just hur många afroamerikaner som för första gången fick arbete inom industrin och den intensifiering som skedde av den stora migrationen av afroamerikaner från södern till nordstaterna och nu då även dels västerut mot västkusten då. Afroamerikaner var ju den grupp som procentuellt sett till migrerade mest under de här åren då. Runt 700 000 afroamerikaner tjänstgjorde dessutom inom det militära, där man fortfarande fick uppleva en del statligt reglerad segregering, men även här så görs ju vissa framsteg under kriget som gör att ganska snart efter andra världskriget så det segregeras ju militären då, eller integreras militären, så att andra världskriget blir ju väldigt viktiga för afroamerikaner. Även minoritetsgruppen av latinos påverkas mycket av andra världskriget. För det första så var det över 300 000 latinos som tjänstgjorde i militären. Inte fullt lika strikt segregerade som afroamerikaner, men även de var ju oftast ledda av vita befäl och på enklare uppdrag och så vidare då. På hemmaplan flyttade också många spansktalande latinos från just jordbruksområdena i sydväst och i delstater som Texas, New Mexico, Arizona och Kalifornien till de större städerna mycket på västkusten och fick jobb inom industrin då. Så här är ju det är ju nu som många av de här större städerna på västkusten får ganska stora bostadskvarter av både latinos och afroamerikaner som man känner igen än idag då, i städer som Los Angeles och så vidare. Stora grupper av mexikanska arbetare immigrerar också till USA för att fylla då behovet av arbetskraft i sydvästra USA. Och 1942 kom USA och Mexiko överens om ett system där mexikanska arbetare kunde skriva kontrakt för en begränsad tid och arbeta i USA. Då. Det här är ju arbetare som kallas för braceros, ungefär betyder ungefär den som svänger sina armar på spanska. Antar att det är lite likt abrazo som ju betyder kram när jag tänker efter. Ja, skitsamma. Latinos utgjorde ju den näst största gruppen egentligen efter afroamerikaner som migrerat till de här växande amerikanska industristäderna. Och mexikanska kvarter uppstår ju i väldigt många städer. Och även om man framförallt, som jag sa innan, tänker på Kalifornien, så är det ju också städer som Chicago och Detroit som för första gången får många latinos som söker sig till de jobben som har varit där då. Och det blir ju en stor skifte för latinos i USA som tidigare i princip nästan uteslutande har varit jordbruksarbetare, inte sällan då sådana här säsongsarbetare, men som nu då blir anställda inom industrin då. Precis som afroamerikaner så möttes ju även latinos av rasism och diskriminering, både utifrån hudfärg men också språket då. Och det plötsliga inflödet av latinos i städerna skapar ju många gånger konflikt med vita amerikaner, ungefär på samma sätt som vita många gånger hade svårt för migrerande afroamerikaner då. I Los Angeles 1943 så ledde det här till en större incident då. Den vita befolkningen i stan ogillade de här unga latinos som drog runt i staden, framförallt eftersom de stack ut, inte bara språkligt och kulturellt utan även hur de klädde sig. Man hade en outfit som på den här tiden kallades för suit suits. Det är ju extremt svårt att säga, så jag kommer att haka upp med suit suits. En suit kostym. En sån här suit innebär att man hade liksom stora långa kavajer eller jackor då, inte sällan med axelvaddar, stora baggy byxor då, som var knutna eller fastspända tight längst ner vid fotlederna, och det som de som verkligen ville sticka ut kompletterade ju det här då med långa klockkedjor och breda hattar och såna här lite, ska man säga, såna här lite flottiga frisyrer som kallas för ducktail, alltså man kammar typ in håret bak från vänster och höger och får nästan en slags mittbena där bak då, så att säga. 1943 i juni så inträffade då det som har gått i historien som suit suits upproret då. De vita sjömän från Long Beach som invaderade mexikanska amerikanska kvarter i Los Angeles och gick helt enkelt loss på befolkningen med våld. Orsakerna var ju fördomar och irritation på den här klädstilen som stack ut då i tider när just tyg ransonerades, och de valde då stora baggy liksom kläder då. Och också fanns det också rykte om att mexikanska amerikanska ungdomar hade attackerat sjömän då. Ett 4 dagar långt uppror blev följden då, och samtidigt som polisen tittar åt andra håll och så letar den vita mobben upp unga latiner, så sliter av dem kläderna och bränner kläderna, klipper av dem håret, misshandlar dem. Och lite bortglömt i den här historien om upploppet var ju att även många afroamerikaner drabbades när den här vita mobben ändå så att säga drar fram, så passar man på att ge sig på alla som är olik utseende då. När de mexikanska amerikanska invånarna i de här kvarteren attackeras försöker göra motstånd, då först griper polisen in och griper då in genom att arrestera latinos istället för de som har attackerat då. Och i efterdyningarna av det här suits-upproret så instiftade Los Angeles en lag som gjorde det helt enkelt förbjudet att klä sig på det här sättet. Så på många sätt så är det ett klassiskt rasupplopp, alltså sådana som är jämna mellanrum under USAs historia inträffat då, speciellt i samband med krig och tillfälliga framsteg för minoriteter. Ja, lyssnar man på den serie jag gjorde om medborgarrättsrörelsen så förstår ni ju hur otroligt ofta sånt här har hänt, och alla ingredienserna finns ju här, precis som för alla upplopp mot afroamerikaner då, alltså någon utlösande anklagelse som är lite luddig, djupa fördomar i grunden, vita amerikaner som går loss våldsamt mot minoriteter och polisen som ser åt ett annat håll. Det är i princip klassiska inslag för många av de här rasupploppen. Även ursprungsamerikaner påverkas ju av andra världskriget. Och det är en känd grupp är ju de här Navajo-koderna, alltså de som tjänstgjorde som kodare, som jag pratade om tidigare då. Men runt 25 000 ursprungsamerikaner tjänstgör ju inom det militära, och för många av de här är de utanför de reservaten när de bor för första gången, och flera väljer också att inte återvända utan fortsätta att integreras i den amerikanska kulturen och materialismen då. Andra världskriget hade dock en påverkan för de ursprungsamerikaner som levde kvar i reservaten, som ju lever lite utanför industrialisering och jobbmarknaden, och statens stöd till de här reservaten minskade dessutom kraftigt. Många yngre i stammarna lämnar reservaten för arbete eller militärtjänstgöring, och kvar finns en äldre generation som får det allt sämre, så att säga. landet och staten så att säga betoning på en nationell enhet för att vinna kriget underminerar ju också de här stammarnas autonomi och ekonomiska självständighet och som den här lagen i Indian Reorganization Act från 1934 hade skapat, och istället uppstår ett nytt politiskt tryck på att avskaffa reservaten och återigen pressa ursprungsstammarna att assimileras in i det vita amerikanska samhället och levnadssättet. Så mattan drar sig lite bort under fötterna för den här kampen som ursprungsamerikaner haft för att få liv i reservaten och bevara de här sista spillrorna av sin gamla historiska kultur och levnadssätt. Och situationen blir så ohållbar att den kända chefen för Bureau of Indian Affairs, John Collier, säger upp sig från sitt jobb 1945 då. En annan minoritetsgrupp som tidigare stått väldigt lågt i kurs hamnar ju liksom under andra världskriget i någon form av bättre dagar då. Och då pratar jag om kinesamerikaner då. Dels då den här japanska fienden i sig då, och interneringen av japanska amerikaner skapar ju liksom på något vis en väldigt tydlig kontrast där kinesamerikaner framstod i bättre dagar utav de här två asiatiska grupperna då. Den amerikanska krigsalliansen med Kina och förbättrade relationer mellan USA och Kina bidrar ju då till att kineserna seglar upp som en positiv grupp då. Och ni som minns då kinesiska immigranter som hade kommit till västkusten och till exempel spelat en roll i att bygga de här västra delarna av den transkontinentala järnvägen, de hade ju uppfattats som väldigt, väldigt annorlunda. Och 1892 hade ju kinesisk immigration till och med förbjudits helt då. Men den här Chinese Exclusion Act då, som förbjöd kinesisk immigration, den hävs nu då under andra världskriget 1943 då, och man sätter en ny kvot för kinesiska immigranter. Och visserligen tittar man på kvoten så är den ju absurt minimal. Den sätts till 105 personer om året, vilket ju inte gör så jättemycket. Men antalet kinesiska immigranter lyckas ändå öka rejält eftersom över 4000 kinesiska kvinnor kunde immigrera in i landet under då olika regler som gällde för fruar och fästmör i samband med krig och så vidare. Så permanent boende med kinesisk ursprung kunde också slutligen bli medborgare i USA, vilket man inte hade kunnat blivit innan. Så här är ändå liksom ett uppsving för det här, och det lägger ju en bra grund för kinesamerikaner, och behovet av arbetskraft gjorde ju också att många kinesamerikaner kunde integreras i industriarbeten precis som andra minoritetsgrupper. Och många med kinesiskt ursprung flyttade från de här små isolerade Chinatown som fanns i städerna då, började integreras mer i det amerikanska samhället. Och många jobbade hårt inom industrin, och fler kinesamerikanska män procentuellt tog värvning militärt än någon annan grupp. Runt 22% av alla män i den här gruppen tog värvning och bidrar då. Och allt det här bidrar ju liksom, om man slår ihop det, summan till en betydligt mer positiv bild av kinesamerikaner i stort då, från den otroligt negativa bilden som fanns där i slutet av 1800-talet då. Kineserna jobbar hårt och bidrar till militären, och de isolerar sig inte lika mycket i egna stadsdelar, och de föreföll i propagandan vara otroligt mycket bättre än sina asiatiska grannar, japaner då, så att säga. Så totalt sett då, så började ju vissa barriärer och hinder som har förtryckt minoriteter och kvinnor naggas lite grann i kanten då. Och för stunden så hade ju det här enorma behovet av militären och arbetare inom industrin gjort att mobiliteten ökat och att sociala och kulturella barriärer fått stå åt sidan för att vinna kriget. Och även om en stor del av rasism och segregering och diskriminering fortsatte efter kriget, så skulle ju medborgarrörelsen för många minoriteter och kvinnors kamp för jämställdhet ofta spåra på något vis sitt ursprung till den här tiden för andra världskriget. Så att här är ju väldigt mycket startskott på utvecklingar som vi kommer att se framöver här i den amerikanska historien. Om man kikar lite grann på den politiska scenen i USA då, så rent politiskt kan man ju säga att president Franklin Roosevelt använde andra världskriget för att stärka sitt ledarskap och även att förlänga sin unikt långa tid i Vita huset och säkrade demokratiska partiets dominans som man hade då skapat via den så kallade nya given koalitionen då. Och som vi har sett så skapar ju försvarsindustrin på högvarv då en enorm efterfrågan inom industri och jordbruk, och tillväxten är ju enormt, vilket gjorde då att den stora depressionen slutligen var ett minne blott då. Och Roosevelt uttrycker själv den här förändringen i fokus från depressionen till kriget genom att på en presskonferens 1943 säga att Dr. New Deal har trätt tillbaka och Dr. Win the War har trätt fram då. Lite udda sätt att prata om sig själv kan man väl säga. Seger i kriget är helt plötsligt prio ett. Då, viktigare än ytterligare reformer. Och det här är ju inte enbart ett skift i fokus utan det är ju också ett sätt att anpassa sig för en politisk realitet för att under kriget så växer sig ju också konservativa krafter lite starkare då, så att säga. Så reformtakten och ytterligare nya given reformer stannade av liksom på det här på grund av den här mer konservativa kongressen som finns under andra världskriget. Så här kan man säga att landets politik tar ett litet kliv åt det konservativa hållet och Roosevelt själv fokuserar ju på kriget istället för fler nya givande former. Det amerikanska folket som än en gång upplevde ekonomiskt goda tider hade ju på något vis också råd att glömma det här stödet som den demokratiska nya givande gett dem i tuffa tider och konservativa politiker som egentligen alltid varit motståndare mot nya given fick helt enkelt ny luft och började växa sig starka i kongressen då. Konservativa krafter försökte ju därmed skära ner på just federal byråkrati och minska fackligt inflytande och minska den federala planeringen enligt den nya given och istället att fokusera på fritt företagande och individuella initiativ då. Och liberal reformpolitik i nya given anda stoppas ju framförallt av en koalition av två grupper då, där den ena var demokraterna från södern som de hade ju via sin rasism och segregering och politiska konservatism då en stark tro på delstaterna och här så liten federal involvering som början då som möjligt då hade ju börjat stoppa ytterligare reformer. Och de här demokraterna från södern gjorde ju gemensam sak då med republikanerna. I mellanårsvalen 1942 så gick den republikanska oppositionen starkt framåt i ett val där valdeltagandet gick ner då. Delvis på grund av så många som var upptagna i det militära. Att den ökade mobiliteten bland befolkningen när man flyttade till nya städer för arbeten och så gjorde att man inte hade kanske löst då all administration med att registrera sig som väljare i nya delstater. Så att valdeltagandet var bara 34% och väldigt mycket mindre än i många andra länder där kriget snarare liksom ökar vikten av att rösta på något sätt. Så republikanerna vann 42 nya platser i representanthuset och 10 nya platser i senaten och flera viktiga guvernörsposter som i New York och Kalifornien. Då. Så Roosevelts nya given koalition som helt dominerat kunde ju behålla makten fortfarande men med en mycket mindre marginal då. Och tillsammans så börjar ju då den här konservativa koalitionen då attackera den nya given då. Man utnyttjar helt enkelt att kriget för något liksom, alltså kriget blir någonting som inte har varit möjligt i fredstid. Att man börjar montera ner vissa av de här nya givens myndigheter och program då. Så slutet på arbetslösheten öppnar ju upp då för att lägga ner såna här saker som Civilian Conservation Corps och Work Progress Administration och liknande som ju hade varit till för att skapa jobbtillfällen. Sådana myndigheter behöver man ju inte längre nu när industrin liksom gapar tom och bara vill ha hur mycket arbetskraft som helst. Då. Så kongressen ser helt enkelt till att lägga ner en hel del av de här nya givenmyndigheterna som Roosevelt hade skapat tidigare då. Inför presidentvalet och valet allmänt 1944 så hoppas ju de konservativa att man ska kunna göra ytterligare framsteg då. Inför valet 1940 så hade ju Roosevelt som vi pratade om tidigare brutit den här traditionen om att bara sitta två mandatperioder och inte söka en tredje då. Med ett pågående krig så förväntade sig i princip alla att han nu faktiskt skulle ställa upp igen här nu. Och när han inte liksom aktivt avböjde så var hans nominering mer eller mindre ett faktum utan att någon vågar utmana honom inom det demokratiska partiet då. För att undvika att demokraterna tappar ytterligare till konservativa krafter så pressade emellertid många demokrater Roosevelt då att byta sin vicepresidentkandidat Henry Wallace då, som uppfattas som väldigt liberal då. Istället så den alltid pragmatiska Roosevelt han ser då till att han dumpar Wallace då. Och istället så nominerar partiet den mer moderata och jordnära senatorn från södern Harry Truman då. Och Trumans uppväxt under lite enklare förhållanden i Missouri skulle ju bli den sista presidenten faktiskt att inte vara collegeutbildad sen han tar över. Truman hade ju fått väldigt god uppmärksamhet genom ordförande i en senatskommitté kommitté som hade ett imponerande facit i att undersöka och stoppa slöserier och korruption inom produktion av krigsutrustning, och eftersom han då var från en så kallad gränsstat i övre södern så var han ju acceptabel även för partiets konservativa falang då. Trots att demokraterna nominerar Roosevelt då för en unik fjärde gång så hade ju republikanerna höga förväntningar då inför valet 1944. Man nominerade då Thomas Dewey, New Yorks guvernör som gjort sig känd för att som åklagare satt hårt åt mot organiserad brottslighet, och republikanerna försökte också utnyttja missnöjet med demokratiska reformer och krigsorganisation och krigsorganiseringen och då indirekt göra presidentens hälsa också till en valfråga. Då. Och Dewey var ju relativt moderat i sina politiska åsikter och valde att inte gå allt för hårt åt mot nya given då. Istället lyfte han fram demokraterna som svaga för kommunism och spelar också på antydningar om Roosevelts höga ålder och bräckliga hälsa då. Och det här är ju en begynnande liksom hård hållning mot kommunismen. Det är ju naturligtvis någonting som blir väldigt tydligt efter kriget när vi kom in på kalla kriget då. Men det här gjorde att Dewey och republikanerna inte förespråkar liksom då någon återhållgång till isolationismen då som republikanerna tidigare stått för. Man försökte skaka av sig den obstruerande stämpel som partiet hade fått liksom i slutet av första världskriget, när man till exempel motsatte sig att USA skulle ansluta sig till Nationernas förbund. Och istället lyfte Dewey fram vikten av att USA skulle ha en stor roll i bevarandet av världsfreden och bildandet av en ny internationell ordning med FN som grund, och förespråkade då partiövergränsande utrikespolitik. Så man kan säga att från den här stunden så är ju verkligen den här tidigare isolationismen som frågan nu på många sätt dött ut för en väldigt lång tid framåt i den amerikanska utrikespolitiken då. För att motbevisa Dewey och republikanernas anklagelser om att han har en bräcklig hälsa så valde ju Roosevelt att trots en tuff influensa under våren 1944 och mot sina doktorers inrådan göra till exempel en 5 timmar lång bilfärd genom New Yorks gator i en öppen cab då, i regnväder precis innan valet. Och han imponerade på sina väljare och levde själv lite grann upp tillfälligt under kampanjen, men det här förbättrar ju inte direkt hans redan ganska bräckliga hälsa då. Utan man kan säga att Dewey snarare skulle få rätt eftersom Roosevelt inte hade så lång tid kvar i livet vid det här tillfället då. Men Roosevelt och demokraterna gick ändå segrande ur valet 1944 då. Det här uppsvinget inom fackförbund där fler än någonsin anslöt sig under kriget möjliggjorde för demokraterna att genomföra en ganska stor sån här dörrknackarkampanj för att registrera miljoner arbetare och deras familjer som väljare då. Så i slutändan så vann Roosevelt med 25,6 miljoner röster mot Deweys 22 miljoner, vilket gav då det ganska tydliga resultatet 432 elektorsröster mot 99 då. Så för första gången i USAs historia så hade en president, eller för första och enda, hade en president vunnit en fjärde mandatperiod då, och demokraterna behöll också greppet om kongressen då. Truman blev därmed också den tredje vicepresidenten som Roosevelt hade då. Den här gången betydde det dock någonting eftersom han inom kort skulle ta över. Men när Truman tar över och vad som händer efter valet 1944 när det är dags för USA att leda landet till seger i andra världskriget, det tänkte jag att vi pratar mer om nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.